Vad roligt för mig att få vara i Södertälje och få prata Västafrika samtidigt som ni har en hel släkt nigerianer med. Det känns ju jätteroligt. Det känns ju som att vara i Västafrika nästan. I vanliga fall så bor jag i Enköping. Sen ska jag inte presentera mig själv så mycket mer om det. Jag ska berätta om lite grann om hur jag jobbar och sen så ska jag försöka predika för er. Alltså Västafrika, det är bland det mest spännande, utmanande missionsområde som du kan tänka dig. Jättespännande. Man brukar kalla Västafrika för det glömda Afrika. Det är som att de här länderna, och de är ju många, är lite glömda av kyrkor och missionsorganisationer. Om du kommer till andra länder i Afrika så hittar du många som jobbar där. I Västafrika är det väldigt, väldigt få. Så det är inte bara det att det är få ifrån Sverige, utan det är få ifrån hela världen som jobbar i Västafrika. Och det kan man ju fundera över. Varför är det så bortglömt? Är det för att det är ett sånt gräsligt jobbigt klimat? För det är det. Det är döhett i Västafrika. Det är det. Eller är det för att det är förknippat med ett förflutet som vi inte riktigt vill komma ihåg? Västafrika är ju slavkusten. Västafrika står slavforten tätt. Och det vill vi inte riktigt tänka på, att vi faktiskt har varit en del av den historien också. Eller är det bara så att det inte har varit Guds tid? Jag vet inte. Men jag tror att det är Guds tid nu för Västafrika. För jag tror inte Gud har glömt alla de här miljonerna människorna. 1400 språk finns i Västafrika. Och det är klart att en del av dem är jättesmå, men många av dem är också fantastiskt stora. Det finns ju folkgrupper på flera miljoner människor som inte har hört evangeliet än. Det glömda Afrika. Det onådda Afrika. Det är lite spännande med Västafrika, för det finns några länder som Gud på ett särskilt sätt har rört vid. Burkina Faso till exempel, som ni jobbar med. Togo, Benin, Elfenbenskusten. Med stora levande församlingar som jobbar och som vill missionera. Och sen finns det andra länder där de kristna kan räknas. I Mali och Niger och Chad och i Senegal och i Gambia. De här länderna där det är så små kyrkor. Där en stor kyrka är en som kanske har 30 medlemmar. Det är så smått. Och det är så fascinerande att de här länderna med stora församlingar, alltså de tänker ju mission. Och de tänker, vi har ett ansvar för våra grannländer och vi ska skicka missionärer dit. Och det vill de göra. Och det finns missionärer som är färdiga att åka. Men så är det här så fattiga länder. Så man har inte ens råd att skicka sina missionärer. Och det här, det grundar jag på. Och det här ber jag för. Och tänker, tänk om inte vi skulle kunna samarbeta i missionsutmaningen här. Där finns det människor som är villiga att gå. Och pengar har vi. Och utmaningen är stor. Här tycker jag vi kunde göra någonting. Nu, Roger, nu ska du få hjälpa mig. Du ska få hålla upp den här. Så.
Hela
vägen ska du hålla upp den. För Västafrika är också det fattiga Afrika och det fattigaste i hela världen. Här ser du alla världens länder. Jag tror att det är alla. Här uppe är de rika. Där nere är de fattiga. Här är Sverige. Och där är Norge som lär vara rikast av alla. Ja. Och sen ser du lite röda länder. Och det blir rödare och rödare ju längre ner du kommer. Och de röda länderna, det är de västafrikanska länderna. Det är det fattigaste av allt fattigt. Och i botten här så är det Niger. Och sen är det Sierra Leone. Fast nu hörde jag att de kanske har bytt plats så att det ena är ännu fattigare. Men vad gör det? Alltså det är så dunderfattigt i Västafrika. Här är de onådda folkgrupperna. Här är de fattiga människorna. Och här finns de öppna dörrarna att jobba med mission. Är inte det en utmaning så säg? Och det vill jag vara med och jobba med. Är det jobbigt att så? Tänkte du kunde stå så under predikan? Du kan lägga ner den där, så kan någon gå fram och leta reda på något specialland om du vill efteråt. Under några år så har jag jobbat i Togo i Västafrika med att träna barn- och ungdomsledare. I Västafrika är 50% av befolkningen minst under 15 år. Alltså det kryllar av ungar överallt. Och då tycker inte jag att det finns något viktigare på jorden än att träna barn- och ungdomsledare. I Togo har de nu jobbat fram, de har jobbat fram material för att träna sina ledare. Och då tänkte vi när de höll på med det här att tänk om det är så att det som görs i Togo faktiskt också skulle kunna användas i andra länder. Kanske modifieras lite grann, men ändå. Tänk om det skulle kunna vara till nytta. Och nu i år så jobbar vi för att Sierra Leone och Guinea också ska kunna få ett sätt att träna sina barn- och ungdomsledare. Och nästa år så hoppas jag att det är Chad och Malis tur. Alltså det är spännande att det inte är vi i Sverige eller något annat västland som behöver göra allting. Utan vi kan få vara med och se till att afrikaner hjälper afrikaner. Och just nu så är det togoleserna som får hjälpa dem i Sierra Leone och Guinea. Tycker jag känns jätteroligt. Så det där är hjärtefrågor för mig. Sen är jag ju väldigt mycket hemma i Sverige också. Jag är ju en sån missionär som inte bara är ute utan jag är hemma också. Och här försöker jag då peppa svenska församlingar för att satsa på Västafrika. Jag försöker informera och inspirera och motivera. Och ibland blir jag så trött på mina egna ord. Men då tänker jag att Guds ande, han kan ta ord och så kan han beröra hjärtan. Och det är vad jag hoppas med för den här söndagen. Att Guds ande ska föröra ditt hjärta. Jag ska också säga det att vi gör nyhetsbrev för Västafrika. Och vill du ha ett sådant så finns det här ute på bordet. Nu ska jag läsa bibelordet. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 18. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Det är Jesus som säger detta. Och han vänder sig till Gud i bön. Liksom du har sänt mig till världen har jag sänt dem till världen. Varför missionerar vi? Ja, därför att Gud gör det. Så som Gud sänder Jesus, så sänder han oss. Alltså Gud med sitt bultande kärlekshjärta. Han ser att här finns en mänsklighet som inte klarar av livet. Här finns en mänsklighet som går förlorad om inte jag gör någonting. Och då gör han något. Då sänder han Jesus Kristus. För han vill förändra livet för oss. Det är väl mission det. Att vilja förändra livet. Att vilja göra det möjligt. Gud är missionär. Och hur gör han då? Ja, han ropar inte från himlen. Och han skickar inte ett mejl. Utan han gör det enda möjliga. Han blir en av oss. Han identifierar sig så till den grad med oss att han blir en av oss. Han känner våran smuts. Han känner våran ångest. Han vet vad det är att vara människa. Och han blir trovärdig på det sättet. Han tar inte med sig någonting. Jesus har inte någon liten bit av en liten guldgata i en liten ask som han kan öppna ibland och titta på när han längtar hem till himlen. Nej, han avstår från allt och blir en av oss. Han blir människa. Och så förblir han ändå Gud. Och begrip det, den som kan det. Han förblir Gud och han kommer för att förklara Gud för oss. Står det. Så går han nära oss, identifierar sig med oss och förklarar Gud för oss. Och det är egentligen vad jag vill säga idag i korthet. För det är mission, att gå nära människor och att förklara Gud för dem. Målet när vi åker till de här röda västafrikanska länderna, det är ju inte att vi ska bli västafrikaner, för det är bara dödsdömt att försöka. Utan målet är ju att gå nära, identifiera sig och kunna uppenbara Jesus Kristus. Eller om det är något annat land som du tänker på, Indien, så är ju inte målet att vi ska bli indier. Men målet är ju att gå nära, identifiera sig och kunna förklara Jesus Kristus. Det går inte att missionera på distansen. Och när vi pratar om mission, så första tanken går ju till allting som ligger utanför Sveriges gränser. Men mission är ju lika mycket i Södertälje också. Och samma princip gäller här. Ska vi missionera, så måste vi gå nära. Och så måste vi förklara vem Jesus är. Vi fick nya grannar för 2 år sedan. Och de bor rakt över gården. Jag kanske är 40 meter över till deras hus. Och jag har inte pratat med dem än. Eller jag har sagt sådär som man pratar. Ni vet, man säger god morgon när man möts på morgonen. Eller man säger, ja, skönt att solen skiner idag. Alltså jag känner inte dem. Bara pratat sådana här saker som jag skulle kunna säga till vilken människa som helst. Och nu för 2 veckor sedan så flyttade de. Och när flyttlasset gick så vinkade jag så här. Och log lite. Och tänkte, de har väl hittat ett bättre hus. Eller de har väl fått jobb någon annanstans. Tills en annan granne kom och berättade för mig att den här familjen hade haft det jättejobbigt under ett helt års tid. Jättejobbigt. Och nu så gick de skilda vägar och ja, har varit mycket tårar bakom dörren där 40 meter bort ifrån oss. Och jag stod och vinkade. Och det där slog ner i oss. Och vi sa, men var har vi varit någonstans? 40 meter ifrån oss så finns det människor som mår jättedåligt. Och jag har inte gått så nära så jag har sett det eller hört det. Utan jag har sagt, vilket fint väder det är idag. God morgon. Jag har alltså hållit mig så på distans så jag varken har hört eller sett någon nöd. Tvärt emot vad Gud gör. För han går nära och han identifierar sig och han uppenbarar sig själv. Hur ska människor där vi bor någon gång kunna förstå vem Jesus Kristus är så länge vi håller oss på distans? Så länge det är ett avstånd. Sen får det vara 40 meter eller 40 mil. Men jag tror att du förstår vad jag menar. Alltså så länge vi inte går nära och identifierar oss med människor kommer vi aldrig att kunna uppenbara vem Jesus Kristus är. Så som Fadern sände sonen, så sänder han oss att gå nära och uppenbara Gud. Paulus, han säger så här i andra Korinthierbrevet, kapitel 9 och vers 19. Fri och oberoende av alla har jag alltså gjort mig till alla slav för att vinna så många som möjligt. För att vinna judar har jag för dem varit som en jude. För att vinna dem som står under lagen har jag för dem varit som en som står under lagen. Fast jag själv inte står under lagen. För att vinna dem som är utan lag har jag för dem varit som en som är utan lag. Fast jag inte är utan Guds lag. Jag har ju Kristi lag. För att vinna dem svaga har jag inför dem varit svag. Allt har jag varit inför alla för att åtminstone rädda några. Om man läser det här lite ytligt så kan det låta som att Paulus vänder kappan efter vinden. Och när han är med judar så är han som en jude. Och när han är med greker så är han som en grek. Men det handlar ju inte om det. Utan det handlar om att han går nära. Och han identifierar sig. För att åtminstone rädda någon. Vi behöver inte göra om oss för att komma till Jesus. Han har gjort om sig för att komma till oss. Och nu är det du och jag som behöver i viss mån göra om oss för att kunna gå nära människor. Gud blev människa. Paulus, han blev jude och han blev svag och han blev allt möjligt för att nå människor. Vad behöver du bli? Vad behöver du bli för att gå nära människor? Människor som inte tror att de passar in i våran frireligiösa kultur. De behöver få veta att Jesus passar in i deras kultur. Och då behöver vi gå nära. Så varför missionerar vi? Varför missionerar vi Västafrika? Varför sänder vi människor dit? Varför uppmuntrar vi dem att lära sig språk, att lära sig kultur? Varför uppmuntrar vi varandra här hemma i Sverige att våga lämna våra sammanhang och gå nära människor? Varför gör vi det? Jo, därför att Gud gör det. Gud missionerar. Som Fadern sänder Sonen, så sänder han oss. Ska vi hitta ett annat svar i Filipperbrevet. Välkända verser. Filipperbrevet 2 står det om Jesus. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn, för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fadern till ära. Därför att Jesus ödmjukar sig har Gud upphöjt honom. Och målet för Gud är att en dag ska alla knän böjas och bekänna att Jesus Kristus är Herre. Det är målet. Så Jesu ära, Guds ära, det blir också en motivation för oss till att missionera. Vi håller på därför att vi vill att Jesus ska bli ärad av alla människor. Och då får man ställa sig frågan ibland, är det mitt mål? Är det mitt mål att alla människor ska ära Jesus? Är det mitt mål att mina släktingar och mina grannar och de jag känner ska ära Jesus? Är det mitt mål att de här människorna som jag inte alls känner i de här länderna ska ära Jesus? Är det det? Jesus ska ärad. Alltså vi kan inte jämställa Jesus med någonting annat. Vi kan inte säga att han är en av många som är värd ära. För det han har gjort är så överlägset så han är värd all ära, står det. Vi sjöng lovsång här i början på gudstjänsten. Och det tycker jag om att göra. Men när vi ärar och lovar Gud så kan vi någonstans inte vara likgiltiga för att andra människor inte lovar honom och ärar honom. För han är värd all ära. Så lovsång och mission, det hör verkligen ihop. När jag tillber Gud så kan jag inte strunta i att andra inte gör det. Utan det måste bli en drivkraft. Fler ska ära honom. Religionsfrihet är ju viktigt. Det är viktigt att kämpa för. Det är jätteviktigt. Och samtidigt som jag då kan säga att du har rätt att tro på vem du vill. Du har rätt att tillbe vem du vill. Jag önskar dig att få göra det i all frihet. Så måste jag också säga, men jag vill försöka gå nära och förklara Jesus för dig. För jag tror att han är värd även din ära. Och det kan inte utesluta varandra. Tror vi att vi har frihet att tro på vad som helst, så har vi också frihet att gå nära och försöka uppenbara Jesus. Därför missionerar vi. För han är värd all ära. Han är värd ära från de 693 pingstvännerna i Södertälje. Men han är också värd ära från alla de tusen i Södertälje som inte ärar honom idag. Vi missionerar för människornas skull. Och det är det tredje svaret som jag vill lyfta upp. Vi missionerar därför att Gud gör det. Vi missionerar därför att Gud är värd all ära. Och vi missionerar för människornas skull. När jag läser evangelierna och berättelserna om Jesus, så tillfredsställer han alltid olika behov. Det kan vara någon som är hungrig, eller många som är hungriga. Det kan vara 5 000 som är hungriga, och då är han där med mat. När någon sörjer så är han där med hopp. Och när någon har fullständigt gått vilse så är han där med omvändelseord och förmaning. Och när någon är utanför så är han där och inkluderar. Alltså Jesus möter behov, alla möjliga sorters behov. Fysiska behov och andliga behov och sociala behov och alla möjliga behov. Västafrika är fullt av behov. Massor behov. Och Södertälje är fullt av behov. Och någonstans vill Jesus beröra våra hjärtan så att vi blir människotillvända precis som han är det. Så att vi berörs av de behoven som finns runt om oss. Jesus säger i Matteus 25: vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta, det har ni gjort mot mig. Det är en vers som man lär sig som minnesvers i söndagsskolan. Och den är så enkel så att den är nästan plågsamt störande. Vad helst du har gjort mot någon människa, det har du gjort mot Jesus. Han säger ju så. Alltså han identifierar sig så oerhört med människors behov. Att det du gör för en annan människa, det gör du för han. Det du gör för det här barnet i Burkina Faso som är undernärt. Alltså Jesus finns där. På något märkligt sätt har han identifierat sig där. Eller det du gör för kvinnan i Västafrika som får komma till tro och kasta sin slöja och komma ut i frihet, så är Jesus där. Eller det du gör för en by som inte har någon brunn och det borras en brunn. Alltså Jesus finns i det där. Och om vi tänker på människor här hemma, så i den här sönderstressade småbarnsföräldern, så är Jesus där. Eller i den unga tjejen med dålig självbild som skär sig, Jesus är i henne. Eller i den mobbade pojken på skolan, Jesus är där. Eller i den ensamma änklingen, Jesus är där. Alltså Jesus är så totalt identifierad med människor att det vi gör för någon annan, det gör vi för han. Någon har sagt så här: vill du följa Jesus så får du följa honom till människorna. För det är dit han är på väg. Människor går förlorade utan Jesus. Det är själva nerven i evangeliet. För det är det som är motivationen när Gud sträcker sig ner och offrar sin son. Det är för att vi går förlorade annars. Vi går förlorade utan Jesus. Och jag är så oändligt övertygad om att det finns många människor på denna jord som har kommit till tro på Jesus utan att det har varit någon missionsinsats. Det har inte varit någon missionär där och förklarat. Det har inte varit något projekt där. Det har inte varit någon radiosändning. Utan Gud har uppenbarat sig själv. Och det är ju väl att det är så. Och ibland så hör vi ju sådana berättelser om hur människor har drömt om Jesus. Och så har de kommit till tro på Jesus. Och fått fatt i det eviga livet. Och det är som att Gud gjorde det alldeles på egen hand. Det är skönt att det är så. Gud har en förmåga att uppenbara sig på det mest märkliga sättet. Men själva principen är inte att så som fadern sände sonen, så fortsätter han att göra alltihopa på egen hand. Utan principen är, så som fadern sänder sonen, så sänder han oss. Principen är att Gud vill uppenbara sig genom människor, genom dig. Och att vi ska komma ihåg att människor går förlorade. Därför missionerar vi. I Västafrika och i Södertälje och på andra håll. Därför att Gud gör det. Därför att Gud är värd att lära. Och därför att människor behöver Jesus Kristus. Nu har jag använt lite ord igen. Och då har jag bett till Gud att han ska använda mina ord. Och då tror jag att det är så enkelt att Guds ande tar tag i några ord. Och så talar han till dig på något sätt. Kanske han lyser på några människor som du behöver identifiera dig med. Några som du behöver gå nära. Dina grannar eller dina kusiner. Eller dina arbetskamrater eller folken i Västafrika. Eller folken någon helt annanstans. De som kör motorcykel eller de som kör barnvagn. Alltså, vilka människor är det som han lyser på som du behöver gå nära? Och så kanske han lyser på vad du behöver lämna. Vilken liten himmel är det som du behöver lämna för att gå nära människor? För vi har alla vår egen lilla privata himmel. Där det är tryggt, där det är säkert, där det är bra och där vi mår så gott. Men uppdraget är att lämna våran himmel. Så som fadern sände sonen, så sänder han oss. Ibland tänker jag på hur det blir i himlen. Och det vet vi ju inte så mycket om, för det står ju inte så tydligt hur det blir i himlen. Men vi förstår ju i alla fall att det blir någon form av igenkännande i himlen. Och då brukar jag tänka, hur ska det bli i himlen? Och vilka människor ska jag träffa i himlen? Det kanske låter barnsligt, men jag kan fundera över sånt. Jag kan tänka på att det ska bli roligt att träffa Petrus eller Abraham eller sådär. Men när jag tänker på tankarna, så är det alltid en person som det landar i att det ska bli så roligt att träffa i himlen. Och det är det så roligt att jag ska få träffa Martin där. För när jag var 12 år så lämnade Martin sitt sammanhang, sin privata himmel. Han som var en vuxen man, han lämnade den världen. Och så kom han till mig och så förklarade han Jesus för mig på ett sådant sätt så jag kunde ta emot det och förstå det. Han identifierade sig med mig, han kom nära, han begrep hur han skulle uttrycka sig. Så jag som 12-åring kunde ta emot Jesus. Jag tror att det blir allra viktigast för mig att träffa Martin. Och du har säkert människor som du också kan tänka på som har varit viktiga för att du ska ha en tro idag. Och då blir frågan, för vem är du och jag viktig idag? För vem är du och jag viktig att föra människor till tro? Människorna i Västafrika. Människorna omkring oss. Så som fadern sände Jesus, så sänder han dig. Vi ber vi tillsammans. Jesus, jag vill tacka dig för att du är här. Så som du alltid är. Tackar dig för att du är här med din ande. Och jag tackar dig för att du talar så att vi kan förstå det. Herre, jag tackar dig för att jag har fått lära känna dig. Tackar dig för att jag har så många systrar och bröder här som känner dig. Och det är stort, Jesus. Men Herre, jag vet att du sänder oss till andra människor.
De som finns nära oss och de som finns långt borta från oss. Jag vet att du sänder oss, Herre. Att du vill att vi ska röra oss. Du vill att vi ska gå nära. Att vi ska våga lämna det som är vårt trygga sammanhang. Herre, nu ber jag dig att vi den här stunden ska få kraft och mod att göra det. Jag ber att vi den här stunden ska våga fatta beslut att gå nära människor och leva så som du levde. Det ber jag om i ditt namn. Amen.